Välkommen till Skånes taltidnings allra första nummer för 2025. Mjutgivningsdag, torsdag den 2 januari. Solen går upp klockan 8.36 och ner igen 15.15. Och det är 9 minuter mer ljus än när det var som mörkast. I studion Mats Sundling och Åsa Kjellman Erisi. Tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
Vanligt diabetesläkemedel kopplas till allvarlig ögonsjukdom.
Dålig kontrast och knappar utan förklaring. Skånetrafikens app för serviceresor är fortfarande inte tillgänglig som den ska.
Stor donation ger Sveriges ledarhundsförare möjlighet att ordna fler utbildningar och fortsätta arbetet mot diskriminering.
Blind ståuppkomiker sopade golvet med seende medtävlare, vann stor brittisk danstävling och satte ljuset på synskadade.
Öppnat och stängt med kondis, krog och stödlinje.
Du kommer väl ihåg att delta i den musikaliska jultävlingen. Fina priser att vinna.
Vi inleder det nya året med det förras bästa taltidningsreportage, det som vann guldkassetten.
Så har vi en efterlysning från teknikföretaget Sony.
Annons om en märkapp.
Evenemangstips med dansbandsdans, jazz och en kör för alla.
Kalendern med rockkung, storm och jordbävning.
Anslagstavlan med idag bara en gemensam lokaltavla för hela Skåne. Med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken.
Och allra sist redaktionsrutan.
Danska forskare har sett ett samband mellan diabetesläkemedlet Ozempic och en allvarlig ögonsjukdom. Och det europeiska läkemedelsverket har nu blivit ombett att titta närmare på riskerna. Forskare vid Syddansk universitet har i 2 studier sett en koppling mellan behandling med det vanliga läkemedlet mot typ 2-diabetes och den ovanliga ögonsjukdomen Nion. Nion uppstår när blodtillförseln till synnerven plötsligt stoppas. Synen försämras sakta och idag finns ingen behandling. Nion är en förkortning av anterior icke-arteritisk ischemisk opticus neuropati. I den ena studien har forskare tittat på data om 424 000 danska patienter med typ 2-diabetes. Var fjärde behandlades med läkemedlet. I den andra studien ingick både danska och norska patienter som behandlats med Ozempic eller andra läkemedel. Och resultaten visar på att de som fått Ozempic löper dubbelt så stor risk att drabbas av Nion som de som behandlats med andra läkemedel. En dansk ögonprofessor och medförfattare till studien berättar för TT att de tidigare såg 60-70 fall av Nion om året, men nu är det 150. En amerikansk studie har tidigare pekat på risken, men Nion är så pass ovanlig att de danska forskarna inte tycker att någon bör sluta med sin Ozempic-behandling. Enligt deras studier är risken att drabbas 0,2 promille per år. Det danska läkemedelsverket har nu bett den europeiska läkemedelsmyndigheten att undersöka saken närmare.
Skånetrafikens app för serviceresor har granskats av DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, och fått en rad anmärkningar för Android-versionen. Bland annat för dålig kontrast och knappar utan uppläst förklaring. Och det finns fler exempel, säger David Jakobsson, specialist i digital tillgänglighet på enheten för säker kommunikation och tillgänglighet vid DIGG.
Till exempel inaktivitetsutloggning, där att det finns en tidsgräns för användare när man är i appen men man har inte använt den på ett tag. Det finns en tidsgräns men den är inte tillräcklig och då blir användaren utloggad men det framgår inte för användaren att användaren har blivit utloggad och man får inte möjlighet att välja att fortsätta vara inloggad. Det framgår inte vid uppläsning till exempel.
Ett annat problem gäller kontrastfärger i appen.
Ja, vi har några andra brister också. Det kan vara till exempel kontraster på fokusmarkeringar. Det vill säga, det framgår inte tydligt i ljusförhållandet mellan bakgrundsfärgen och färgen på elementet där man är. Till exempel i menyn så ändras färgen till bakgrunden eller liknande, och det är för lite ljusskillnad mellan bakgrunden och markeringen som visar vad det är. Det finns några svårigheter till, och det är till exempel uppmärkning av symboler som inte motsvarar det den representerar. Det kan till exempel vara att när man ska lägga till passagerare eller medresenärer i valrutorna så visas det visuellt att det är plus och minusknappar, men det framgår inte vad de betyder vid uppläsning, utan då säger den bara minus och plus, inte lägg till passagerare eller ta bort passagerare eller liknande. Så det är svårt att följa tydligt var jag är i gränssnittet eller vad jag håller på med.
Och voiceover, att använda talsyntes för att ta del av och använda appen?
Vi använder en hjälpmedel som finns i operativsystemet, om det är Android eller Talkback eller om det är voiceover för iOS.
Och finns det då något att anmärka på där?
Det är just det här att det framgår inte riktigt, de här interaktiva elementen som knappar och liknande, att det framgår inte vad de representerar. Så att jag vet inte vad minus och plus säger egentligen.
Och är det något mer som ni vill påpeka?
Ja, det kan finnas lite bristfälliga uppmärkningar av rubriker till exempel. Vi har sett att det finns ett par rubriker som heter färdtjänst och sjukresa, att de ser ut som rubriker, men de är inte maskinläsbart uppmärkta som sådana, så det framgår inte för skärmläsare om det är rubriker eller inte, så det kan bli svårt att följa med i strukturen.
Har ni ålagt Skånetrafiken att göra någonting för att förbättra det här?
Ja, vi har meddelat ett påpekande till Skånetrafiken om att applikationen brister i tillgänglighet och vilka bristerna är, vad vi ser att de behöver åtgärda. Och sen kan det komma en ny granskning längre fram där vi återigen granskar appen.
Har du någon möjlighet att göra en jämförelse med hur, om vi tittar just på appar, hur det ser ut för andra regioner om liknande tjänster i landet? Hur ligger Skånetrafiken till?
Ja, 2023 så granskade vi en app som heter Mina resor från Uppsala kommun för färdtjänst, som liknande det här appen. Och där åtgärdade Uppsala bristerna efter att vi hade påpekat dem. Men jag kan inte säga hur det ser ut i övrigt mellan andra liknande appar.
Det sa David Jakobsson, specialist i digital tillgänglighet på enheten för säker kommunikation och tillgänglighet vid DIGG, Myndigheten för digital förvaltning. I ett mejlsvar till taltidningen kommenterar Lotta Elberg, affärsutvecklare på Serviceresor, myndighetens kritik mot Skånetrafikens Serviceresors app så här. Vi välkomnar denna typ av granskning och tar till oss det som myndigheten påpekar. Dagens Serviceresa-app är utvecklad på gammal teknik och det har inte varit möjligt att uppdatera i den takt som lagen kräver. Vi håller i nuläget på att utveckla en ny Serviceresa-app som vi har ambitionen att kunna lansera under 2025. Den nya appen utvecklas enligt de lagkrav som finns om tillgänglighet. Att arbeta med tillgänglighet är ett ständigt pågående arbete där vi hela tiden kan utvecklas och bli bättre, skriver Lotta Elberg och fortsätter. Vi har gjort avvägningen att behålla den gamla appen i väntan på den nya, då vi har kundgrupper som använder sig av appen idag och uppskattar den möjligheten. Det är idag 8% som använder sig av Serviceresa-appen för att boka en serviceresa. Och våra kunder har alltid möjlighet att ringa till oss dygnet runt eller mejla för att boka en resa.
Reporter var Dodo Parikas.
Sveriges ledarhundsförare, SLHF, har fått en stor summa pengar. Drygt 600 000 kronor. Via ett arv från Svenska Kennelklubben. Det har vi berättat om tidigare. Och det här betyder väldigt mycket för SLHF. Susanne Nordell är sedan en tid tillbaka föreningens ordförande. Och jul- och nyårsstressen träffar vi henne på tågperrongen i Malmö för en intervju eftersom hon och hennes ledarhund ska iväg med tåget. Och pengarna, de behövs verkligen.
Det betyder otroligt mycket för möjligheten att öka på vårt utbud av utbildning för förare och hundar och för att även jobba med arbetet mot diskriminering av ledarhundsförare. Och det är precis de två sakerna som det här bidraget är öronmärkt för. Eller bidraget är en donation, det är ett arv som vi har fått från en person i Svenska Kennelklubben.
Var du beredd på att få en sån här stor donation? Det är på drygt 600 000 kronor.
Nej, det var jag verkligen inte. Det startade väl i somras med att Kennelklubben började kolla lite grann på vår verksamhet och fundera på om vi var en lämplig mottagare. Och då talades det inte om beloppet. Och det var en otrolig, nästan en chock.
Och hur tänker du att ni ska utnyttja det? Du sa att ni skulle kunna använda det till utbildning och mot diskriminering och så vidare. Har du några liksom mer detaljerade tankar om att det här kan vi göra?
Ja, vi har ju talat lite i styrelsen vad vi ska göra ifall vi får bidraget. Sen har vi inte hunnit ha möte efter att vi fått det här fina beskedet. Och vi ska också rådfråga bland medlemmar, tänker jag. Och vi har bland annat en kurs som heter avancerad ledarhundsutbildning som har givits ett par år på en folkhögskola, Fristad folkhögskola. Och det är någonting vi redan innan bidraget kom till oss tänkte att vi skulle vilja göra flera gånger per år så att det kan vara fler deltagare och så man just kan öka på den biten, den här avancerade biten. I att utbilda, fortsätta hålla efter hundens kunskap. De är så otroligt väldresserade och det är viktigt att man håller efter dressyren på ett bra vis och sitt samarbete och allting. Och nu blir det möjligt då till exempel. Och man kan få ihop dressörer och kanske vara på samma plats och så vidare. Så det skulle kunna vara en sak som vi gör.
Och din ledarhund ligger väldigt snällt och väl uppfostrat här bredvid dig.
Hon är duktig. Hon är väldigt vild när hon är social och utan sele. Men hon är otroligt duktig i sin sele. Och hon är duktig socialt också. Det är bara det att hon har mycket temperament så man får vara alert.
Det är en svart labrador. Vad heter hon?
Ellie heter hon.
Och sen när det gäller diskriminering, hur har ni tänkt jobba där?
Vi har inte hunnit tala om exakt hur. Vi jobbar mycket tillsammans med DO i dagens läge och vi stöttar våra medlemmar. Vi jobbar ihop med SRFs jurist Anna Kvarnström. Men sedan kanske vi kan fortsätta att jobba med bra informationsmaterial till exempel. Det skulle kunna vara en sak för att sprida kunskap som motverkar diskriminering. Och vi kommer som sagt att på vårt nästa styrelsemöte ha detta som en viktig punkt och även se hur vi på bästa sätt kan samla in medlemmarnas önskemål, uppfattningar och åsikter.
Men du har varit ordförande för SLHF sedan i mars. Ja. Hur har det varit?
Alltså jag tycker att det är fantastiskt. Jag känner att det är väldigt viktigt att arbeta för det underbara hjälpmedel som vi har. Det känns väldigt viktigt just detta att se till att det finns en bra kvalitet på grundutbildningen. Att kompetensen bibehålls hos både hund och förare. Att processerna kring ledarhundar sköts väl.
Och där rullar tåget som Susanne Nordell ska med in på perrongen. Och vi får fortsätta vår intervju i kupén. Susanne rullar ut en smidig hundbädd till Ellie som lägger sig mellan sätena och får en bit morot att tugga på. Och hon säger att just övergången för ledarhundsverksamheten till MFD, Myndigheten för delaktighet, den har varit en väsentlig del av hennes jobb under den här första tiden som ny ordförande för Sveriges ledarhundsförare.
För mig har frågan med övergången till MFD varit otroligt viktig att jobba med och att få en stark röst i det sammanhanget så att det ska bibehållas bra kvalitet på utbildning av hundar och på fördelning av hundar och hela den här processen. Vi har jobbat med det tillsammans med SRF eller gentemot SRF tidigare också och när de hade ansvaret. Och övergången är väldigt viktig att se till att det blir kvalitet i den mån vi kan bidra till det. Så det är en viktig fråga. Och en annan är också detta att kunna arrangera bra kurser och bra erfarenhetsutbyten för våra medlemmar. Och något som också intresserar mig väldigt mycket är det internationella arbetet, samarbetet. Och skapa det och utveckla det. Vi har lite grann med European Guide Dog Federation. Lite kontakt med dem och vi har haft representanter på deras konferenser som är vartannat år. Och för mig skulle det vara väldigt spännande att utveckla det också, byta erfarenheter och på så vis också få nya idéer och även stärka idéer man har. Så det är ett par av de områdena jag tycker är väldigt viktiga och roliga att jobba med.
Och hittills, hur fungerar det nya arbetet då med MFD som huvudman för ledarhundarna?
Det är svårt att säga ännu. Det känns fortfarande nytt på flera vis och det har varit ganska mycket omstrukturering hos MFD. Vi har varit i möten och jag har själv i min roll som ordförande varit med på 2 möten. Ett i maj och ett nu i november. Mötena har varit väldigt bra och jag har känt ett genuint engagemang hos MFD. Men fortfarande är det en hel del som vi har märkt i praktiken bland våra medlemmar inte funkar bra med kommunikation och med svar på frågor. Det är ingen riktig reda med hur man ska göra i vissa sammanhang med veterinärsfrågor till exempel och orienteringsfrågor. Och på senaste mötet så hade vi väldigt trevlig diskussion med den nya chefen Steve som nu har slutat. Så att då kändes det lite grann som ett platt fall då jag inte riktigt längre vet vem SLHF ska knyta kontakt med, vilken person i MFD. Så det hänger lite grann i luften och jag hoppas att det ska, bland annat med hjälp av SLHF och andra representanter som faktiskt är med på de här mötena, bli en bra fungerande verksamhet.
Och här i Skåne så är det ju färre ledarhundsekipage idag jämfört med för några år sedan. Hur ser du på det?
Det är någonting vi pratar om ibland. Det skulle kunna bero på en rädsla för att ha ledarhund, för att folk hör om förare som inte fått anställning till exempel för att de har sin hund, eller att man inte får flytta in i någon lägenhet för att man har sin hund, och den är ju ett hjälpmedel. Det är någonting vi funderar på om man skulle kunna få svar på. Det har också varit långa köer som kan vara avskräckande för somliga, tänker jag, för många. Nu är det inte alls lika mycket kö, men det beror naturligtvis på att det är färre sökande. Så det kan ju också faktiskt vara något som är väldigt intressant för SLHF att arbeta med. Att ta reda på vad orsaken kan vara samt sprida information och intresset för att ha ledarhund bland synskadade.
För hur tycker du det är som har ledarhund?
Jag tycker det är fantastiskt och jag tycker att det är mycket, mycket bättre än jag trodde att det skulle kunna vara. För jag kan nu saker.
Är jag resande?
Oh, jag är ju nu resande. Jo, det finns otroligt många saker som jag inte ens drömde om att jag skulle kunna göra med hund. Och som jag plötsligt kan. Ett exempel är att gå över en öppen strand från en spång till en annan. Jag kan gå en kilometer med min hund och hitta upp till rätt spång igen. Oavsett om det har varit högvatten eller lågvatten eller så. Och till exempel att när man är ute med sina kollegor kunna vara den som säger att jag går lite före till kontoret, går tillbaka eller till jobbet. Och hitta själv så att säga, inte vara beroende av någon annan på samma vis som hitta. Ska man ju göra utan sin hund, men det känns bekvämt.
Och sen är det en hel del jobb också med en hund.
Mycket jobb, det blir en annan livsstil och det ska man vara inställd på. Men det är värt varenda stund som man ägnar åt sin hund, för man får sån fantastisk hjälp.
Och där lämnar vi Susanne Nordell som fortsätter med tåget norrut. Åsa Kjellman Erisi var reporter.
Chris McCausland, en känd brittisk ståuppkomiker, blind sedan länge till följd av diabetes. I helgen som gick så tog han tillsammans med sin danspartner och tränare, den australiensiska proffsdansaren Diane Buswell, hem första platsen i den brittiska och omåtligt populära tv-tävlingen Strictly Come Dancing, eller bara Strictly, ungefär som Let's Dance i Sverige. Chris visste absolut ingenting om dans, men övervann alla hinder och har genom sin popularitet också satt sökarljuset på synskadades situation i Storbritannien, där synskadeorganisationerna är beroende av välgörenhet för att kunna verka. Så här lät det i lördags i BBC när Chris och Diane sopat golvet med sina medtävlare.
It's time to announce your Strictly Come Dancing champion. Chris!
This is for her and it's for everyone out there that just got told they couldn't do something or thought they couldn't do it, and it just shows with opportunity and support and just determination, just anything can happen.
Vi hörde här Chris McCausland tillägna priset sin danspartner Diane Boswell och citat: alla där ute som fått höra och trott att de inte kunde göra någonting. Och att priset visar att om man får möjlighet och stöd och själv har bestämt sig, så kan nästan vad som helst hända.
Det var ju jätteroligt att han vann. Både väntat och oväntat kanske, men ja, jättekul, verkligen.
Det här är Andreas Findlow som är blind, bor i England och som följt McCausland i Strictly Come Dancing med hjälp av syntolkning. Men varför menar han att McCauslands vinst var oväntad?
Delvis kanske för att han inte nödvändigtvis var den bästa dansaren rent så tekniskt, men också väntat för att han liksom hade ju den största utmaningen av alla som var med, eftersom att han inte kunde se vad som pågick, inte titta på videor och se vad han gjorde ett fel och kunde förbättras. Jag inte hade någon som helst visuell referens till någonting som pågick.
Vad säger du att det här spelar för roll för synskadade och blinda i Storbritannien, att det är en person som inte ser som vinner en sån här? För den här tävlingen är ju superpopulär i England.
Ja, verkligen. Och det ökar ju verkligen, det gör ju synskadade mer synliga, att det är mer uppmärksamhet för personer med synnedsättning.
Märks det på något annat sätt att det finns ett intresse för synskadefrågor plötsligt som ökar, eller är det bara något man kan hoppas på?
Jag tror det ökar uppmärksamheten för andra grejer som ledarhundar och andra synskadeorganisationer, för att han representerar ju ändå det lite grann, och här så är ju alla ledarhundsorganisationer, alla synskadeorganisationer, välgörenhetsorganisationer, så är ju beroende av uppmärksamhet.
Så det kanske kommer in mer pengar helt enkelt?
Förhoppningsvis blir det kanske så.
Chris McCausland and Diane Boswell.
Och Andreas Finlow arbetar på den brittiska synskadeorganisationen My Vision med teknikstöd för synskadade i Oxfordshire. Reporter var Dodo Parikas.
Öppnat och stängt. En ny nationell stödlinje för psykisk ohälsa öppnade innan jul. Vuxna i akut kris ska kunna höra av sig dygnet runt och få kontakt med legitimerad personal. Tanken är också att verka förebyggande och att vara en ingång för de som aldrig tidigare sökt hjälp. Den nya nationella stödlinjen finansieras av staten, drivs av psykiatrin i Region Stockholm och är gratis att använda. Och det går också att vara anonym. Telefonnumret är 90 390 och webbtjänsten finns att hitta på hjälplinjen.se. I Osby har konditori Linnea flyttat från Västra Järnvägsgatan till nya lokaler i Pecorinohuset som ligger vid stationen och i hörnet av Briogatan, Fabriksgatan och Godsvägen. Ett konditori med samma namn finns en tidigare även i Hässleholm. I Malmö har en turkisk restaurang som heter Meyhane öppnat på Regementsgatan 64. Och här serverar man kall och varm mese. Och restaurangen är öppet från klockan 15 på dagarna. Och i Malmö har utbudet av prylar i färgen gul utökats. Butiken Gul med två un har öppnat på Kalendergatan 28. Och där är allt som säljs i den glada färgen. Kläder, väskor, koppar, godis, böcker, tvålar och så vidare.
Än finns det tid att delta i årets jultävling som handlar om julmusik. Som vanligt finns det fina priser att vinna. Och du kan vinna även om du inte har alla rätt. Frågorna hittar du i förra numret av tidningen. Och svaren behöver vi ha senast måndag den 6 januari. Kontaktuppgifter hittar du i redaktionsrutan sist i tidningen.
En jul- och nyårstradition här i taltidningen är att bjuda på det gångna årets bästa reportage. Alltså vinnarna i tävlingen Guldkassetten. Och det var, som minnesgoda läsare kommer ihåg, ett som Skånes taltidnings Åsa Kjellman Erisi har gjort och som belönades nu i november. Ett porträtt av Nasser Hasso som varit synskadad men nu ser igen. Håll till godo.
Han drömde om att bli fotbollsproffs och tränade mycket när han i 14-årsåldern märkte att han såg allt sämre. Sen gick det snabbt tills han bara såg skillnad mellan mörker och ljus. Och så var det i några år därefter, eftersom han diagnostiserades med hornhinnesjukdomen keratokonus. Månadens ansikte i september är Nasser Hasso som vi hörde om i våras när han och hans studiekamrat la fram sin kandidatuppsats vid Karlstads universitet om hur lekplatser bör utformas för att fungera för barn med synnedsättning. Och vi träffar Nasser Hasso på en lekplats i centrala Göteborg som även om den inte är perfekt har mycket som underlättar för barn med synnedsättning.
Kantstenar är kanon. Så som det ser ut på den här lekplatsen så är det väldigt definierat. Det är tydliga kantlinjer och då blir det lättare att orientera sig, lära känna lekplatsen. Man kanske vill vara här 2-3 gånger innan man leker fullt ut. Då vet man var det finns hinder, var gränsen går till sandlådan, vart är liksom stråken. Så jag tycker det är ganska tydligt ändå på den fronten.
På andra sidan sandlådan här, då är det stora stenplattor.
Mm. Det är stora stenplattor och det definierar också avgränsar var sandlådan är då. Och där vi går nu, liksom, det är ju gångstråket helt enkelt. Och vi kommer ju komma över till konstgräs, yta kan man säga.
Den är tydligt grön också.
Väldigt grön med bra färger på lekutrustningen här. Och det hjälper otroligt mycket för barn som vill ha färg. Och man kan absolut också känna genom sina fötter om man skulle vilja leka med strumporna här. Att man är på en liksom, ren och mjukt underlag.
Så det här är en bra lekplats för synskadade barn?
Den är god och bra. Jag skulle säga den är bra.
Inte helt nöjd.
Inte helt. Det går att göra mer. Jag tänker på att ytan är ju, den dominerar ju av sand, eller grus förlåt. Och det är lite det jag personligen har lite svårt för, att det blir för mycket ljud. Och då kanske barnet eller barnen inte har möjligheten att gå till alla lekaktiviteter. För det är också viktigt att barn får utforska lek.
Lekplatsen när vi träffas ligger bredvid ett centralt bostadskvarter i Göteborg. Och här finns gungor av olika slag, gungbräda och klätterställningar, olika sittplatser och många små lekhus i trä bland mycket annat. Och på marken varierar underlaget från det knastrande besvärliga gruset till den mjuka, nästan ljudlösa, knallgröna konstgräsmattan. Och när Nasser Hasso, som idag är 30 år, under en stor del av sin tonårstid hade en grav synnedsättning, så var det just tydliga färger och ljud som var till hjälp för att han skulle kunna orientera sig. Och han minns hur det kunde vara att besöka en park eller någon form av lekplats då.
Jag skulle säga att det var svårt. Sen skyllde inte jag på själva lekplatserna enbart, utan jag var så envis också att inte ta så mycket hjälp kanske. Eller erkänna att jag inte såg helt enkelt också. Men då var det utmaningen med färg just. Färg och grus, men främst färg för min del. Jag vågade inte riktigt lita på lekplatsen eller på parken i stort. Mamma var ju med alltid och hjälpte mig med att känna och liksom lyssna och våga göra det själv. Men jag hade alltid den här oron att okej, nu, vad kommer härnäst? Så kommer jag slå i någonting nu? Jag ville liksom visualisera i mitt eget huvud att okej, hur ser en gunga ut nu igen? Jag vet hur det var när jag såg, men nu minns jag riktigt inte. Men färg var avgörande för mig. Och ljud också såklart.
Hur gammal var du när du märkte att synen började försvinna?
14 började det, när jag fyllde 15. Och den våren så gick det väldigt snabbt. Så att innan sommaren kom då, slutet av nian, då hade det gått långt. Det var redan i det värsta stadiet kan man säga. Så då försvann liksom synen. Jag såg väldigt, väldigt, väldigt suddigt. Jag kunde se om det var ljust eller mörkt, men inte mer än det egentligen.
Kommer du ihåg vad du tänkte när du plötsligt började upptäcka att synen var sämre?
Det var blandade känslor. det var någonting som jag inte hade känt innan. Och det var lite läskigt i sig också. Att jag inte visste om jag var rädd eller om jag var vad jag var rädd för. Det kändes tomt. Men sen kom jag fram till, alltså jag kan inte ge upp nu, utan jag måste kämpa. Såklart med hjälp av läkare och familjemedlemmar och mina föräldrar så hittade vi ändå att det finns en lösning längre fram i framtiden. Men när den kommer, det visste inte jag då. Så då bestämde jag, nej men jag kämpar på. Nu bestämmer jag här att jag ska se i framtiden.
Så du visste att du skulle kunna se i framtiden?
Ja, det fick jag till med att det går att lösa det här. Men det behövs x antal åtgärder, operationer, behandlingar. Jag fick inte riktigt i början heller klart att det skulle bli bra. Men jag såg ljuset i tunneln i alla fall, långt fram där. Att det här kommer och jag vill inte ge upp.
Men du sa att du var envis. Hur yttrade sig det?
Min mamma är väldigt likadan som mig. Hon har aldrig gett upp i hela sitt liv med alla utmaningar och motgångar. Så att jag tror det kommer därifrån mycket. Och sen har jag alltid haft det med mig sedan jag var barn att jag ska lyckas med det jag gör. Det jag brinner för, tycker om. Och då var det fotboll innan jag förlorade synen. Så då var det mycket fokus på det. Som alla andra såklart så ville man ju komma så långt och bli proffs och så. Men sen försvann den drömmen och då blev det tomrum. Och jag var tvungen att liksom fylla det här tomrummet med nya mål och nya syften. Och då blev det här att jag vill se, jag vill fortsätta studera. Jag vill liksom lyckas i livet för mig då. Lyckan som jag definierade det som.
Men du måste ändå ha haft väldigt många svackor antar jag.
Verkligen, det har inte varit lätt. Såklart så har jag ju sagt till mig själv att ja, men när kommer den dagen jag ska ge upp på allt och bara lägga mig platt och säga att jag kan inte det här mer. Nu har jag ju gått bra med hjälp av alla som har varit i mitt liv och är i mitt liv just nu. Det är de som har hjälpt mig till att ändå stå stark och fortsätta. Men sen absolut, det kommer ju perioder, eller det har kommit perioder där jag har bara velat ge upp och erkänna att men, jag klarar inte det här mer. Nu får det duga så här. Och det är inte fel med det, för det var väldigt svårt. Det är svårt när man går igenom en sån period och samtidigt vill lyckas med allt, med studier, det ska vara fotboll eller man vill ta körkort exempelvis. Det var en utmaning som jag tog mig an då, men det klarade jag till slut. Men absolut, man känner att man vill ge upp.
Det här med envisheten, för det var också lite en motståndare till det, att du ville inte ta hjälp utan du ville fixa allt själv.
Nu när jag har reflekterat tillbaka på den tiden så brukar jag säga till mig själv, men gud vad dumt det var att jag inte tog hjälp. Men det var nog mer för att jag ville visa mig själv att jag klarar allting utan att få någon hjälp från någon annan. Man får säga att jag ville vara normal som alla andra. Och såklart vid den åldern, ungdom, man kanske inte vill sticka ut, eller så kände jag. Jag vill inte liksom bli utpekad att jag inte ser eller så. I den stunden så var det mycket det som dominerade också, att jag vill bara göra allting utan att det ska ifrågasättas. Så jag vill ha någon med mig, ska hjälpa mig hela tiden i skolan och läsa upp saker och ting för mig. Det gjorde jag hemma istället med mamma som tog den rollen då.
Var det så att du liksom inte ville ha vit käpp att gå med eller så?
Det var det verkligen. Jag fick ju mycket liksom fysisk utrustning som jag kunde ta hjälp av. Det var en vit käpp. Allt det där sa jag nej till direkt. Och det var ju mer det här synliga. Att man kunde se att jag var synnedsatt. Eller, det ville jag inte. Utan jag ville utmana det istället, att jag kan klara mig utan att använda vit käpp. Nu när jag tänker tillbaka så borde jag gjort det. Jag kunde ha blivit påkörd egentligen många gånger.
Hur gjorde du då? Lyssnade du eller vad, hur tog du dig fram?
Ja, jag fick ju träna på det. Det var ju återigen mamma som hjälpte mig mycket med att orientera. Försöka lära mig och känna in rummet eller gatan där jag ska gå. Jag gick en sträcka egentligen. Jag avvek inte alls någon gång, utan jag gick den här raksträckan till torget i Karlstad och sen fortsatte jag till gymnasium. Jag räknade lyktstolpar till varje liksom, övergångsställe. Hur många är det, så fick jag känna på dem och gå så nära kanten som möjligt. Sen har jag också räknat hur många steg det tar, och sen har jag ju även lärt mig att känna, eller då, nu har jag inte det längre, med benen eller fötterna, liksom vart kanterna är, då när, vart lutar det, när jag kommer övergångsstället. Och det tror jag många gör också, att man tar det som hjälp till att orientera sig. Men det var det jag förlitade mig på allra mest.
Men du isolerade dig samtidigt lite grann, alltså genom att, då var väldigt, att du måste gå den sträckan när du inte ville ta hjälp.
Absolut, det var nästan bara den sträckan, och så var det en lekplats eller lekpark kan man säga nära där vi bor eller bodde. Och så det var den ytan, och så var det torget eller skolan. Och däremellan så var det mycket som jag borde ha gjort. Exempelvis att jag kunde gå ut och äta mina kompisar eller klasskamrater på gymnasiet. Vilket jag inte gjorde för att jag kände mig inte trygg. Jag kunde inte den platsen. Så jag var tvungen att studera den först. Ja, men vi skulle gå till McDonald's som var bredvid skolan. Då gick jag hem och liksom började göra en research på att okej, jag måste lära mig alla menyer utan till. Om någonting tar slut så måste jag veta vad jag ska beställa. Om inte jag ser, för jag ser inte skylten. Hur ungefär ser lokalen ut? Då var det brorsan och mamma som fick hjälpa mig. Men så här stor är den. Ingången är på den här sidan. Och ibland kunde jag ta mig till den platsen för att lära känna ytan lite mer. Så att ifall jag skulle hamna i den situationen att jag måste, exempelvis till McDonald's, så kunde jag göra det utan att det skulle bli besvärligt för mina kamrater. Vilket låter väldigt jobbigt egentligen, men så var verkligheten då.
Och du sa också att din mamma har hjälpt dig hemskt mycket och hon hjälpte dig med skolarbetet också. Vad hade ni för metod?
Det jag gjorde i skolan var mer att jag lyssnade och försökte hänga med genom hörseln. Men tog med mig allting hem igen så att mamma fick sitta med mig och läsa för mig. Och det tog också jättelång tid. Så det slutade med att jag var tvungen att lära mig en ny metod genom att lyssna på böcker och sen skriva själv. Det finns en nagellack som man kan använda och göra markeringar på block, på alla linjer. Och då kunde jag känna vart jag skulle börja skriva nästa rad och nästa rad. Men innan jag kom dit så var jag tvungen att liksom tänka själv att okej, den här texten vill jag skriva. Ungefär så här vill jag skriva. Och ibland skrev jag om och om igen. Men det är ju någonting som jag använder mig av idag när jag studerar eller har studerat. Att jag tycker att jag är ganska bra på sammanfattningar. Om jag läser så fastnar det bättre liksom, inlärningen. Så att det har jag använt numera också, fast att jag ser.
Men jag tänker att du var i tonåren när du då förlorade synen i princip helt.
Ja.
Det måste också vara en väldigt jobbig tid att göra det på, för då är man ju otroligt beroende av vad andra tycker och tänker och så vidare.
Ja, det var väldigt jobbigt. Jag tycker det var lite skönt att inte se på ett sätt, för då kunde inte jag se andras reaktioner i livet generellt. Men främst, jag vill inte höra liksom någon kommentar eller något taskigt i skolan. Tyvärr så är det ju en sån miljö där man kan bli utsatt när man har en synnedsättning eller annan hinder. Så det var jag väldigt rädd för faktiskt. Men mina klasskamrater visade annat. Alltså när de fick höra att jag inte såg efter en bra bit på utbildningen så började ju de flesta gråta och säga varför sa du ingenting från början? Vi kunde hjälpa dig. Men det visste ju inte jag i början. Jag var ju liksom rädd och orolig för att det inte skulle vara så. Så det är jag tacksam för att jag hade den klassen och de klasskamraterna och många av dem är mina närmaste vänner nu. Så det känns bra numera.
Och sen har du då utbildat dig i samhällsplanering och stadsplanering. Mm. Och då har du en hel del nytta av att du faktiskt inte har sett under en period.
Verkligen. Det har varit verkligen väldigt nyttigt och ta med sig alla erfarenheter just för att se alla hinder. Både ljud, barriärer, hur man kanske borde utforma en stad eller stadsdel eller en lekplats i det här fallet. Så att jag har med mig väldigt mycket in i den här branschen. Sen har jag förstått väldigt mycket också när jag har studerat att okej, så här var det för mig. Det var därför jag hade utmaningen att förflytta mig. Det var väldigt mycket trafik här exempelvis. Det borde kanske inte det vara. Och det har man utvecklat på många platser, just i Karlstad också. Att man tänker mer på gående och cyklister. Det är avgränsat mellan gående cyklister och biltrafik eller kollektivtrafik. Lite så var det inte när jag var ungdom. Då var det väldigt mycket tung trafik. Man hade lite nytta att gå på. Så jag har ju förstått mycket också av hur och accepterat hur jag hade det då. Istället för att skylla på mig själv så har jag kunnat tänka, aha, okej. Okay. Det var inte riktigt utformat för mig att kunna vara i staden heller. Så känner ju många invånare också hur vi planerar idag. Så att det blir bara bättre och bättre.
Och här som vi sitter då på lekplats i Göteborg, i centrala Göteborg. Här är ju väldigt mycket trafikljud runt omkring. Och det är ju inte optimalt.
Nej, det blir mycket buller. Och det är ju det här som man inte vanligtvis kanske tänker på. Som förälder, barn eller planerare. Men tvingas till i vissa fall också att okej, nu har vi den här bullernivån, vi kan bara minimera den. Men vi måste ändå ha någon ljud sett till platsens geografi. Och ljud spelar stor roll. Man vill ju ha det lugnt när man inte ser så att man hör vad man gör istället och leker med ljud.
Och för att få tillbaka sin syn genomgick Nasser Hasso många jobbiga operationer. Och ljuden som var så betydelsefulla då och som Nasser lyssnade mycket efter när han inte såg har sen, när han började att se bra igen, fått en annan betydelse. För nu har han svårt att stänga ut det ljud och sluta lyssna efter dem. Så ibland så sätter han på sig hörlurar när han till exempel kör bil för att få det helt tyst och kunna koncentrera sig. Och ibland sätter han på lugn pianomusik för att kunna slappna av.
Då var det mycket ljud som jag fokuserade på att lära mig att höra mer, höra på detaljer och för att kunna orientera främst och även studera. Och det är någonting som jag nu tycker är väldigt jobbigt som jag har i vardagen, att jag hör bra, jag hör väldigt bra och det är detaljer jag hör, jag kan höra ljud långt ifrån och det gör att jag inte kan fokusera riktigt. Det stör mig, så som vi sitter idag, nu hör jag det här ljudet i bakgrunden väldigt nära. För mig så är det irriterande för att det tar mig från fokuset som vi sitter i just nu. Så jag kan gå runt ibland i stadsrummet eller hemma eller när jag kör bil ibland. Jag måste verkligen ha hörlurar som tar bort ljud eller minimerar ljud så att jag kan fokusera och inte tycka det är jobbigt. Så det är någonting som jag har försökt att få bort, men det går inte riktigt bra. Så det är väldigt jobbigt skulle jag säga.
Sen en fråga i det här månadens ansikte, det är hur ser du ut?
Jag är lite lång, jag är 83, ganska smal skulle jag säga. Jag har glasögon. Jag försöker alltid välja glasögon för linser, vilket jag kan ha också. Det mörker håret, det kortare hår. Jag tycker om att liksom inte ha hår som är runt ögonen och ansiktet. Det blir mycket lättare i vardagen. Lite skägg, det är nyligen det har börjat spara lite skägg.
Och så dina glasögon, de är lite tonade, lite rödtonade?
Ja, de här är mina favoritglasögon. De använder jag så snabbt jag kliver ut hemifrån. De hjälper mig att avdramatisera vardagen kan man säga. Det blir inte så ljust. Man kan tro att det är solglasögon, men egentligen är det inte. Utan det hjälper mig att avlasta all ljus som går in i ögat. Så att jag kan vara lugnare och inte trötta ut ögonen. Och bruna ögon har jag.
Kommer du ihåg när du då hade gått igenom den här operationen, eller du har flera operationer, vad längtade du mest efter att kunna se?
Jag ville se mina föräldrar, för den känslan som jag hamnade i då är plötsligt att jag glömde bort ansikten. Men främst så var det föräldrarna som jag liksom försökte hela tiden att komma ihåg, men hur såg pappa ut nu? Och även hur mycket har han åldrats, eller mamma, hur mycket har hon åldrats? Så det längtade jag fram till att se. Mer än att jag ska se livet i helhet. För där kände jag inte så mycket behov av egentligen. Utan jag lärde mig att leva med den synen jag hade. Eller den synnedsättningen. Så att egentligen så var det okej för mig. Men det var mer att föräldrarna, jag ville se dem. Och jag fick en chock också faktiskt. För första gången när jag såg igen. Då såg jag pappa. Han var ju med på sjukhuset. Och då tänkte jag direkt så här. Men gud, vad, du har blivit gammal nu pappa. Och då började han skratta. Bara, men det har ju bara gått 3 år eller 2 år då. Så det var den känslan jag hade. Och sen började det hela att jag kunde se livet igen. Och det var en fantastisk känsla. Att kunna gå utan att tänka, utan att vara orolig. För den här oron som jag hade hela tiden, den var där fast att jag inte tänkte på det.
Tror du att du hade varit en annan Nasser om du inte hade haft den här synnedsättningen en period i ditt liv?
Absolut. Jag tror inte att jag hade varit den jag är idag. Just på den fronten av att ha förståelse för andra människor. Jag har en helt annan syn på livet. Jag är väldigt tacksam som jag lever i just nu då. Att jag har en tacksamhet till livet och allt jag har just nu. Så jag är ganska nöjd på många fronter och kämpar vidare med nya mål. Men jag hade inte varit den jag är idag. Det är jag ganska säker på, tror jag. Jag har kommit fram till.
Om du träffade någon som har fått diagnosen keratokonus, vad skulle du ge för råd? Har du några råd att ge?
Absolut. Det jag skulle ge som råd är att försöka att ta del av så mycket information som möjligt om just den här sjukdomen och utmaningen. Och inte vara rädd för det som kommer. Och då tänker jag mest på behandlingarna och operationerna som man kan göra om man vill. För de är väldigt utmanande. Men att ta hjälp, att säga ifrån och beskriva hur du som individ har det. För alla är inte lika. Och be om hjälp, det skulle vara först på listan.
Gör inte som jag, be om hjälp.
Ja, precis, gör inte som jag, be om hjälp. Det går utan att be om hjälp eftersom jag ändå gjort det. Men man sparar så mycket tid och energi. Och man lär sig snabbare genom att be om hjälp. Det gör man verkligen.
Det sa Nasser Hasso, som var månadens ansikte i september. Och reportaget av Åsa Kjellman Erisi var alltså Sveriges bästa, vinnare av guldkassetten 2024. I ett kommande nummer ska vi höra reportaget som var näst bäst.
Vi har en efterlysning från teknikföretaget Sony.
Skulle du vilja vara med och påverka Sonys framtida produkter? Sonys Design Center Europe i Lund skulle vilja involvera personer med nedsatt syn intresserade av att delta i ett projekt inom ramen för Inclusive Design. Projektet fokuserar på syn- och hörselskadade och kreativa intressen, hobbies och yrken. En medverkan skulle innebära ett kort första samtal, eventuellt någon form av situation där vi följer med som observatörer med uppföljande diskussion i grupp. Och till sist att vi återkopplar till de inblandade för att diskutera och få feedback på idéer. De första samtalen kommer ske under januari och till största delen består av att individen berättar om sig själv, sina intressen och hur de lever. Baserat på det kommer vi överens om vad för typ av aktivitet som skulle vara intressant att observera och diskutera. Om du är intresserad, hör av dig via e-mail till linda.lissola@sony.com. Tack för hjälpen!
Och vi kan tillägga att den som vill veta mer också kan ringa Linda Lissola på Sony i Lund på telefon 0722 440 239.
Vi har en annons om ett märksystem. Det smarta verktyget som förenklar din vardag som synskadad. Med den kostnadsfria appen kan du till exempel hitta rätt krydda i kryddhyllan eller skjorta i garderoben, hålla koll på färskvarorna i kylskåpet och inventera frysen för att få inspiration till veckomatsedel och underlag till inköpslista. Du kan låta märksystem påminna dig om att till exempel ta rätt medicin vid rätt tid eller för att organisera skivsamlingen, vinkällaren och hobbyverkstan. Bara din fantasi sätter gränser. Och så här funkar det. Sätt en av märksystems etiketter på din produkt, skanna etiketten och registrera några enkla data som produktbeskrivning, kategori, eventuellt utgångsdatum i appen. Varje gång du sedan skannar etiketten presenteras denna information som text och röst, vilket gör att du lätt identifierar produkten. Har du angett ett utgångsdatum får du automatiskt en påminnelse då. Du kan också skapa egna påminnelser med olika signaler för valfri produkt. Dessutom kan du söka i databasen och dela data för dina registrerade produkter med andra personer i hushållet. Appen Märksystem finns kostnadsfritt tillgänglig att ladda ner på App Store till din iPhone. De speciella etiketterna har ett unikt ID-nummer, antingen som QR-kod för avläsning med mobilens kamera eller NFC-tag för avläsning med mobilens NFC-scanner. Besök hemsidan marksystem.se för mer information och för att beställa etiketter. Kontakta oss via e-post till info@marksystem.se eller ring Torgil Möller 0725 72 27 95. Välkommen, hälsar Märksystem Vision AB.
Evenemangstips. Och med tanke på att vi spelar in det här numret av Skånes taltidning före jul- och nyårshelgerna så var det detta som gällde då. Men det kan ha ändrats när det gäller biljetttillgången. Men vi börjar med en riktig familjefilm som fått syntolkning för bio via appen MovieTalk eller BioPlay. Och det är Jönssonligan kommer tillbaka. Efter år på flykt så återförenas Sickan med Vanheden, Harry och Doris för en ny kupp. Och målet för ligan den här gången, det är att stjäla ett fullständigt T-Rex-skelett från Naturhistoriska museet. Men det blir ju inte så enkelt. I rollerna ser vi Robert Gustafsson, Jonas Karlsson, Anders Jansson, Jenny Silverhjelm med flera. Och så en syntolkad serie som kan ses på UR Play. Den heter Från SFI till arbete. Och serien vänder sig till personer som läser på SFI, svenska för invandrare, och ska ge en inblick i hur andra som gått på SFI har det i arbetslivet. Det är 4 avsnitt som är runt 7 minuter långa vardera. Och vi får ta del av 4 personers tankar om deras jobb som kock, tandläkare, snickare och skräddare designer och om hur vägen dit har sett ut. Erik Björnfot står för inläsning och syntolkning. 13-dagsaftons konsert blir det i Lund i auditoriet på Kulturen den 5 januari klockan 15 till 15.45. Det blir både musik från operetter och musikaler som Glada änkan, Chess, Phantom of the Opera med flera. Och de som framför musiken är Christer Arvidsson, Signe Jeppesen, Anna Agnemyr, Åke Wieland och Bente Falk. Biljetterna kostar 170 kronor medan pensionärer och studenter, ungdomar upp till 18 år samt kulturens medlemmar betalar 130 kronor. Även i Ystad är det 13-dagsaftonskonsert den 5 januari klockan 16. Men med Marinens musikkår som till vardags är stationerad i Karlskrona. Och baritonen Jens Persson Hertzman från Kungliga Operan är solist men uppvuxen är han i Södra Sandby. Konserten varar i 2,5 timmar inklusive paus och biljetterna kostar från 370 kronor och kan köpas hos Ystad teater. Vill man hellre tillbringa 13-dagsafton den 5 januari med dans och dansbandsmusik så spelar Lasse Stefans på Sundspärlan i Helsingborg klockan 20.30. Biljetterna som säljs av Tixter kostar 300 kronor vid förköp. Men det går också att lösa entré i dörren i mån av plats och då kostar biljetten 350 kronor. Kulturskolan i Sjöbo startar en kör för alla. Unga, gamla, sångvana och nybörjare. Kören övar en gång i veckan och det kostar inget att vara med. Man behöver heller inte anmäla sig utan det är bara att komma. Och den heter En kör för alla. Och startar i vecka 3 och eftersom man övar på torsdagar mellan 18-19 så är datumet för kursstart torsdagen den 16 januari. Anna Arnesson heter körledaren. Och övar gör man i stora salen på Kulturskolan som ligger på Ågatan 3. På Kulturkvarteret i Kristianstad blir det Afternoon Jazz den 25 januari klockan 15 i Lilla salen med Emma Denward och hennes musikprojekt Transformation. Här väver hon in engelska texter i en klangvärld där text och melodi flätas samman. Lyfter varandra och får utlopp i generösa improvisationer, står det i programinformationen. Hon får sällskap av sitt band där hon sjunger, Carolina Almgren spelar sax, Maggie Olin piano, Andres Jormin bas och Anders Westergård trummor. Biljetterna kostar 200 kronor, pensionärer betalar 175 kronor och studenter 100 kronor. Kompositören, sångerskan och pianisten Iris Viljanen kommer till Landskrona teater den 7 februari klockan 19 och entrén öppnar klockan 18. Hennes texter sägs vara som noveller från tillvarons vardagligheter och hon är aktuell med albumet Själsligt uppvaknande vid Slussen som fått fin kritik. Och hon har fått ta emot både en Grammis och Manifestpriset. Övriga medverkande är Simon Lägervik Sjöstedt på gitarr och piano och Maurits Agnas på kontrabas. Ursprungligen är Iris Viljanen från Österbotten i Finland, men sedan lång tid tillbaka bor hon i Sverige. Biljetterna som kostar 200 kronor säljs av Tixter. Artisten Jay Smith kommer till Culture Club Ängelholm och Jarl Kulle-scenen den 14 februari klockan 19.30 till 21. Med insläpp i foajén från klockan 19. Han kommer både att sjunga sina största hits men också framföra nya låtar. Biljetterna som säljs av Nortic kostar 395 kronor. Och adressen är Hantverkaregatan 6 i Ängelholm. Den som är sugen på jazzhits kan köpa biljetter till Palladium i Malmö till den 16 februari klockan 16 hos Kulturcentralen. Då spelar Stockholm Swing All Stars, Jazz Hits and Masterpieces. George Gershwin, Duke Ellington får man lyssna till men också mindre kända namn som Anne Ronell och Bert Kampfert. Summertime och Ain't Misbehaving är bara två av de hits som spelas. Biljetterna kostar 380 kronor, studerande betalar 125 och ungdomar upp till 20 år samma reducerade pris. Konserten varar i 2 timmar inklusive paus. Malmö brandkårs orkester med artister och kör presenterar den bästa musiken från musikalerna Chess och Kristina från Duvemåla i en konsert på Malmö Live i konsertsalen. Antingen lördagen den 26 april klockan 15 eller samma dag klockan 19. Artisterna är bland andra Nina Söderqvist, Christer Nerfont och Marianne Mörk. Och sen får man också höra Petri Sångare och Choir on Fire. Biljetterna till konserten som varar i 2 timmar och 10 minuter kostar från 380 kronor till 595 kronor och köps av Malmö Live. Ännu längre fram i vår kommer musikalen We Will Rock You med musik av Queen till Malmö Arena. Den ges på flera ställen i landet, men i Skåne är enda chansen i Malmö den 9 och 10 maj. Det utlovas högt tempo och klassisk rockmusik av en ensemble som bland annat består av Sara Dawn Finer, Viktor Norén, Dotter och Anton Ewald. Den 9 maj börjar föreställningen klockan 19.30, medan det den 10 maj är 2 föreställningar, en klockan 15 och en klockan 19.30. Biljetterna kostar från 695 kronor upp till 1195 kronor, beroende på var man väljer att sitta. Åldersgränsen är 13 år och musikalen varar i 2,5 timme inklusive paus. Bland andra Ticketmaster säljer biljetterna. Biljettinformation. Kulturen i Lund 046 35 04 00. Ystad teater 0411 577 199. Tixter 0771 47 70 70. Kulturkvarteret i Kristianstad 0709 20 58 04. Kulturcentralen 040 10 30 20. Malmö Live och konserthus 040 34 35 00. Ticketmaster 0771 70 70 70. Kalendern för vecka 2 2025 börjar med måndagen den 6 januari, då det också är 13 dag jul. En röd dag i almanackan. Och hela 3 namn har namnsdag. Kasper, Melker och Baltzar. För 85 år sedan invigdes Sveriges första skidlift i Åre vid Lundsgården. Liften den inköptes i Norge där de på Holmenkollen redan hade en liknande släplift som kunde dra upp skidåkare för backen. Och än tidigare var man i Alperna där det finns uppgifter om olika typer av skidliftar från kring 1907 och då i Österrike och Tyskland. Det är 40 år sedan Skandinaviens enda aktiva vulkan, Barentsberg, som ligger på ön Jan Mayen i Norska havet, hade sitt senaste utbrott. Det pågick i 40 timmar och 7 miljoner kubikmeter lava rann ut på kort tid. Den brittiske komikern och skådespelaren Rowan Atkinson, som kanske är mest känd i rollen som Mr. Bean, fyller 70 år. En annan uppskattad tv-serie där han medverkade är Blackadder, eller Svarte Orm, där Rowan Atkinson har huvudrollen. Tisdagen den 7 januari är det August och Augusta som har namnsdag. Det har gått 10 år sedan terrordådet i Paris, då 2 beväpnade män tog sig in på redaktionen till den franska satirtidningen Charlie Hebdo's redaktion och brutalt avrättade 12 personer. Männen som var bröder och ytterligare en terrorist sköts till döds senare efter ett gisslandrama i en livsmedelsbutik, då ytterligare 5 personer dödades. Vid en rättegång 2020 dömdes 14 personer för terrorattackerna. Onsdagen den 8 januari heter namnsdagsbarnet Erland. För 20 år sedan härjade stormen Gudrun både här och i andra delar av norra Europa och fällde runt 70 miljoner kubikmeter skog i södra Sverige. Hundratusentals svenska hushåll blev ström- och telefonlösa under en lång tid. Och efter stormen så har det forskats mycket kring till exempel effekterna på skogen, skogsskötsel och till exempel fågelekologi. När det gäller hur det påverkades av stormen. För 90 år sedan föddes rocksångaren Elvis Presley, även kallad The King. Hans skivor har sålts i över 1 miljard exemplar världen över och gör honom till en av de mest sålda artisterna. Jailhouse Rock, som vi hörde lite från här, är bara en av oändligt många hits. Andra exempel är Love Me Tender, Hound Dog och Always On My Mind. Och Elvis är invald i Rock and Roll Hall of Fame och har också medverkat i ett 30-tal spelfilmer. Elvis Presley dog 1977 endast 42 år gammal. Torsdagen den 9 januari är det Gunnar och Gunder som har namnsdag. För 65 år sedan inleddes byggandet av den nya Aswan-dammen i Egypten som dämmer upp Nilen, och den var färdig drygt 10 år senare. Men när Aswan-dammen byggdes så skapades också Nassersjön, som gjorde att två stora templen, Abu Simbel, översvämmades men kunde räddas sedan UNESCO tog initiativet till att de skulle flyttas till mark som låg högre upp. Och bland andra Skånska cementgjuteriet var ett av företagen som deltog i det omfattande arbetet. I närheten av dammen som byggdes på 60-talet finns också en äldre, mindre damm som började byggas redan 1899. Fredagen den 10 januari heter namnsdagsbarnen Sigurd och Sigbrit. En adlad och bästsäljande brittisk sångare med hits som till exempel Tonight's the Night, Sailing eller Maggie May är Rod Stewart, som fyller 80 år denna dag. Och han är fortfarande i full gång, och i april framträder han på Malmö Arena. Och så är det Massarinens dag. Lördagen den 11 januari är det Jan och Jannike som har namnsdag. Den danska skådespelerskan Gita Nørby fyller 90 år. En av alla roller som hon blivit mycket uppmärksammad för är som Ingeborg Skjern, som är en av huvudrollerna i den danska succéserien Matador, som visats i många länder, bland annat i Sverige. Nørby hade också en stor roll i den välkända tv-serien Riket, där hon spelade mot Ernst-Hugo Järgård. Och en annan som fyller år denna dag är den lundafödde artisten och musikern Jason Diakité med artistnamnet Timbuktu, som blir 50 år. Söndagen den 12 januari är det 15 år sedan det inträffade en mycket kraftig och förödande jordbävning på Haiti. Skalvet mätte 7,0 på Richterskalan och hade sitt centrum bara dryga 2 mil från huvudstaden Port-au-Prince. Vid jordbävningen dog fler än 200 000 personer och ännu fler skadades. Och jordbävningen var ett svårt bakslag mot landets sedan tidigare svaga samhällsutveckling och ekonomi. Och idag har situationen på Haiti helt urartat med massvis av människor på flykt och kriminella grupper som i stort tagit över kontrollen. Hjälporganisationen Läkare utan gränser avbröt också sin verksamhet i huvudstaden Port-au-Prince i november förra året för att efter dryga 3 veckor återuppta den igen. Orsaken till det långa avbrottet var hot och våld mot personal och patienter. Och det är Frideborg och Fridolf som har namnsdag denna söndag.
Anslagstavlan har idag bara en lokal del och innehåller meddelanden, referat och ändringar i kollektivtrafiken. Först bjuder SRF Lundabygden in till årets första stickträff den 20 januari. Stickningen är populärare än någonsin och det går alldeles utmärkt att sticka även om man inte ser. Så kom och sticka tillsammans. Vi träffas varannan måndag i synpunkten på Tordensvägen 4i i Lund mellan klockan 14 och 16 för att sticka tillsammans, ge inspiration, tips och råd. Och så blir det en liten fika också. Jag, Cecilia, har lång erfarenhet av att sticka utan att se. Och jag kommer att hålla i träffarna. Förhoppningsvis kan jag hjälpa dig att komma igång med din stickning eller hjälpa till när du kört fast. Sista anmälningsdag är den 16 januari. Anmäl dig till kansliet 046 211 06 74 eller via e-post lundabygden@srf.nu. Undrar du med något så ring till Cecilia 070 640 11 23. SRF Lundabygden har också en kallelse till medlemsmöte torsdag den 23 januari klockan 18-20. På synpunkten Tordensvägen 4i i Lund. Medlemmarna kallas härmed till medlemsmöte och utöver sedvanliga ärenden kommer styrelsen att berätta lite om planerna för kommande året. Förslag till dagordning samt övriga handlingar skickas ut en vecka före mötet till de som anmält sig. Och mötet håller på som längst till klockan 20 och under kvällen bjuds det även på kaffe eller te och en smörgås. Och du anmäler senast den 15 januari till SRF Lundabygdens kansli. Välkomna önskar styrelsen. Malmö blindförening önskar alla sina medlemmar ett riktigt gott nytt år och hoppas på att få träffa er på våra samkväm under året. SRF Malmö Svedala har ett studieprogram för vårterminen 2025. En kurs i keramik blir det måndag eftermiddag klockan 13 till 16.15. Det blir 15 träffar med start den 27 januari. Och uppehåll den 17 andra, 7 fjärde och 21 i fjärde. Kursen hålls i ABFs lokal på Porslinsgatan 3-5 och kursledare är Matteo Moreno. Du får lära dig att använda leran och dreja, eller kanske vill du hellre använda fantasin och trycka eller kavla ut leran till olika föremål. Pris 1200 kronor och du betalar själv för den lera du förbrukar. Vävning blir det tisdag förmiddagar klockan 9.30 till 12. Det blir 13 träffar och start tisdag den 14 januari. Kursen hålls i ABFs lokal på Porslinsgatan och kursledare är Lydia Evald. Väv traditionellt eller låt din fantasi få fritt spelrum. Pris 390 kronor och du betalar själv för det material du förbrukar. Aktuellt i litteraturen heter en cirkel på onsdag eftermiddagar klockan 13 till 15.30. Det blir 10 träffar med start onsdag den 19 februari, uppehåll 16 och 30 april. Cirkeln tar upp nya och gamla böcker som skrivits av både svenska och utländska författare med fördjupningar. Kursledare är Camilla Kronholm, poet och författare till två utgivna böcker. Kursen genomförs i samarbete med ABF och hålls i SRFs lokal på Gröna gatan 9. Under kursen tar vi en fika med smörgås eller kaka för 10 kronor och kursen kostar 300 kronor. Studiecirkeln Vårt Malmö hålls 5 torsdag förmiddagar klockan 10 till 11.45 med start torsdag den 23 januari. Det blir 5 teman, den 23 januari Vårt Malmö, Mitt Malmö, 13 februari Historia i Malmö, den 27 Hus och platser i Malmö, 6 mars Personer i Malmö och 20 mars Förändringar och framtidens Malmö. Kursledare är Eva Holmström som levt, bott och verkat länge i Malmö och med ett stort intresse för stans utveckling. Kursen genomförs i samarbete med ABF och hålls i föreningens lokal på Gröna gatan. Under kursen tar vi en fika med smörgås eller kaka för 10 kronor och kursen kostar 100 kronor. Medieyoga blir det 15 torsdag eftermiddagar klockan 12.45 till 13.45 med start torsdag den 23 januari. Uppehåll den 20 tredje, 17 fjärde och 1 i femte. Programmen består bland annat av medveten andningsträning, mjuka fysiska övningar, avslappning och meditation och kursledare är Ira Gyllingberg. Kursen hålls i föreningens lokal på Grönegatan, pris 450 kronor. Är du intresserad av en eller flera kurser så anmäl dig till föreningens kansli 040 25 05 40 eller info@srfmalmo.se. Från och med onsdag den 8 januari. Sista dag att anmäla sig är måndag den 20 januari. Före kursstarten skickas kallelse och inbetalningskort ut till alla anmälda. Varmt välkommen till en givande och trevlig kursgemenskap, hälsar styrelsen. SRF Västra Skåne hälsar först att de har en ny adress vid beställning av färdtjänst. Föreningen har en egen adress i Skånetrafikens system och man kan beställa bilen till SRF Västra Skåne. Då kommer bilen automatiskt till Vaktgatan 3, hälsar styrelsen genom Christer H. SRF Västra Skåne bjuder också in till Grötfesten 2025. En gång, ingen gång, medan två gånger är många gånger. I år blir det tredje året som det serveras nykokt gröt med saftsås i vår lokal på Vaktgatan i Helsingborg. Vi möts därför den 14 januari klockan 13 till 16.30 och njuter av gröt med saftsås samt skinksmörgås. Och innan vi lämnar lokalen får vi kaffe och kaka. Gästerna den här gången är författarinnan Katrin Heinestam och synskadade sambon Anders Modell. Välkända inom synskadekretsar. Priset är 60 kronor som betalas in via Swish 123 545 96 80 eller bankgiro 59 54 30 17 senast den 10 januari. Behöver inbetalningskort får du säkert ett av Monica. Endast 30 personer får plats och därför gäller först till kvarn, därefter reservlista. Anmälningar tar Stina Bodil emot mellan den 2 och 9 januari på telefon 070 239 76 26 eller e-posta stina.bodil@telia.com. Observera att anmälan till Monica inte gäller. Vi möts på det nya året, hälsar styrelsen. SRF Ängelholm Båstad har en inbjudan till Ängelholmsrevyn 2025. Lördag den 1 februari klockan 15.30 är det revydags. Adressen är Nybrovägen 5 i Ängelholm. En skrattfest i en klass för sig. Medverkande är bland annat Bosse, Nicole, Johan med flera. Föreställningen syntolkas av Helena Frank. 15.30 börjar revyn, men vi samlas 14.45 där Helena berättar lite om vad som kommer hända på scenen. Och allt är slut cirka 18.15 med tanke på om färdtjänst ska beställas. Kostnaden är 200 kronor för synskadad och stödjande medlem. Övriga betalar 370 kronor. Anmälan ska göras senast fredag den 17 januari till 0431 30 59 69. Eller e-posta info@srfeb.se. Vill du ha ett inbetalningskort, säg till om det när du anmäler dig. Och betala in på bankgiro 5972 8915 eller swisha 123 130 72 14. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. Så ett referat från SRF Sydöstra Skåne. Söndag den 8 december var det dags för årets sista aktivitet i vår förening, nämligen en julfest. Men inte någon traditionell julmat denna gång. Vi var 17 personer som sammanstrålade på restaurang Tryde 1303 utanför Tomelilla för att avnjuta en buffé från det indiska köket. Anna, som några av oss träffat som guide i våras när vi vandrade i Fyledalen, guider oss nu istället genom de olika rätterna och rekommenderade i vilken ordning de skulle ätas. Vi började med en delikat kycklingsoppa, naan, ett indiskt tunnbröd passade bra därtill. Så kom diverse förrätter, exempelvis friterad spenat, indisk sill och ett slags pannkakor fyllda med kyckling och grönsaker. Den som kände för lite kryddstarkt kunde med fördel gnaga på en tuppvinga innan lammgrytan och kycklinggrytan tog vid. Olika såser och röror fanns dessutom att välja bland. I väntan på efterrätten informerade vår ordförande Johnny om vad som är på gång i föreningen under nästa år. Våra båda gäster från SRF Skånes valberedning presenterade sitt arbete och uppmuntrade oss att komma med förslag till distriktsstyrelse och andra förtroendeuppdrag. Till sist var det dags för riskensgröt med en indisk sådan. Lite vanliga svenska godsaker fanns också som avrundning på denna trevliga och spännande eftermiddag. Undertecknat Jonas Pettersson, pressombud. SRF Västra Skåne har också ett referat. Den 10 december hade de sitt sista möte för året. Ett julbord som heter Duga. Vi var 43 som satte oss till bords. Underhållningen stod vårt eget husband Röne Åbäljarna för med sin fina julmusik. Förutom musiken som alla blev väldigt glada för ledde Ulla Engström långdansen runt i lokalen. Ett lotteri med vinster till alla blev väldigt uppskattat. Före kaffe och mandelmussla kom Lucia-tåget som bestod av friluftsgruppen Gå Fika. Det var en uppskattad överraskning. Som avslutning önskade alla varandra en riktigt god jul och ett gott nytt år. Undertecknat Stina Bodil. Och vi avslutar numret med ett par tillfälleändringar i kollektivtrafiken. I Billeberga ska man bearbeta på en del av Årupsvägen och regionbuss 240 tar en annan väg. Från den 7 januari klockan 7, hållplatsen Billeberga Värmeväg stängs i båda riktningar och ersätts av en tillfällig på Fabriksvägen, strax väster om korsningen med Svalövsvägen. Och mot Svalöv dras hållplats Billeberga station läge A in, men ersättaren är nära, 10 meter bort på Hedvägen. Och så ska det vara där till den 22 april klockan 16. I Helsingborg har ett arbete på John Banners gata vi berättat om några gånger tidigare dragit ut på tiden igen. Och stadsbuss 2 får ta en annan väg ett tag till. Till på måndag den 7 januari klockan 7 fortsätter hållplatsen Sankt Anna kyrka ersättas av Berga Västra. Drygt halvkilometern åt nordost på Kadettgatan. Och då den 7 januari stänger istället hållplatsen Statena med Statena Västra som ersättare knappt 200 meter västerut på Norra Stenbocksgatan. Och stänger då gör också hållplatsen Helsingborg-Ringtorpshöjden läge B med hänvisning till hållplats Donationsgatan B som också ligger på Norra Stenbocksgatan drygt en halv kilometer västerut. Och så ska det vara där till den sista april klockan 16. Och i Malmö hamn slutligen ska man fasadarbeta på ett hus och det gör att 31:ans busshållplats Lodgatan läge C stänger den 7 januari klockan 7. Till den 28 februari klockan 16 ersätter en tillfällig stolpe som ligger cirka 120 meter söderut på samma Lodgatan. Och med det beskedet var det allra första numret för året slut. Nästa nummer kommer nästa torsdag den 9 januari.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!